En podcast från Aftonbladet.
Morgonen den 16 mars 2025. Några personer är ute på en promenad i närheten av sjön Sörälgen utanför Hällefors. Det är vår i luften. Vinterns snötäcke smälter i snabb takt och vårfloden forsar fram. De går över en bro och plötsligt stannar de upp. Där i vattnet syns någonting. Det ligger rakt nedanför bron. Det ser ut som ett tygstycke som flyter precis under och i vattenytan. Det rör sig av det strömmande vattnet och tycks ha fastnat. Och de som är ute och promenerar bestämmer sig för att göra någonting åt det. De brukar nämligen åka båt här på sommaren och tänker först att det där täcket, det vill de inte trassla in sin propeller i. De tar sig ner för slänten, når fram till tygstycket och lyfter. Och där döljer sig en kropp. En död kvinna. Sakta rör de sig bakåt igen och ringer polisen. Det här avsnittet ska handla om hur en 46-årig tvåbarnsmamma försvinner spårlöst från sin bostad några veckor före jul. Och hur hennes mobil slutar fungera i samma stund. Det ska handla om en sambo som säger att hon låg och sov när han åkte till jobbet på morgonen. Och att hon på kvällen innan pratat om att kanske följa med en väninna för att shoppa. Känslan av att något är väldigt fel infinner sig direkt hos de andra närstående. 3 månader senare ska mysteriet börja få sin hemska lösning. Det här är mordet på Anneli. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Anneli var en väldigt omtänksam människa. Väldigt kärvänlig, ställde upp för alla. Ville alla väl. Väldigt spontan.
Vi är i Hällefors hemma hos en man och familjefar som heter Andreas. Han berättar om sin syster Anneli. Att hennes liv kretsade kring de unga vuxna barnen. Att de var hennes allt. När hon umgicks med dem var hon som gladast.
Allt ifrån att de bara var ute och åkte bil och såg sig omkring omgivna till så att de var och handlade lite grann i Örebro eller bara lagade mat tillsammans med henne. Så att, nej, men det var när hon umgicks med barnen.
Men hon var omtänksam på fler sätt.
Det var väl också en grej. Hon månade ju om de äldre också och åkte hem till dem. Och hon är utbildad frisör, så hon hade ju några pensionärer hon åkte hem och klippte. Liksom. Och sen efter klippningen så satt hon och kunde prata med och vara sociala med dem i några timmar efteråt. Och tog sig den tiden och då handlade åt dem om de behövde hjälp med sådana saker. Så att hon var som sagt var väldigt mån om alla runt omkring.
Andreas var storebror, några år äldre. Han beskriver att de som syskon också stod nära varandra. På somrarna brukade det bli extra intensivt när de sågs vid sommarstugan.
Där umgicks man ju på somrarna väldigt mycket. Den ligger vid en älv också. Där, så att man åkte upp och badade och fiskade och grillade tillsammans och ja, umgicks. Det var en knutpunkt på somrarna.
Anneli hade separerat från barnens pappa. Men sommaren 2024 blev hon sambo med en man som hon kände sedan tidigare från sitt jobb på Ovako, stålverket i Hällefors. En man som hette Juha och som kallades Jussi.
När vi träffade han i början, så det var ju sommar 2024, så kändes det som att det kunde vara en bra man för Anneli ändå. Som man uppfattar som lugn, trygg. Hade var fackligt ombud på bruket i Hällefors. Och där, så att, ja, man trodde det var en stabil punkt för henne då, som hon fick in i sitt liv. Så det var väl den uppfattningen man hade från början.
Andreas var glad för sin systers skull.
Ja, den första sommaren så kändes det som att Anneli var lycklig. Hon var ju glad att ha träffat honom och liksom, det kändes bra. De var på semester på västkusten med husvagn och De bodde upp i stugan tillsammans. Så att den sommaren så kändes det som att det blir nog bra.
Att de kände varann sen tidigare gjorde att det gick snabbt. Men inte på något onaturligt sätt.
Det kändes som de varit väldigt tajta på en gång. Där. De umgicks väl nästan all ledig tid kändes det som. Så att det kändes som de hade ett bra umgänge där i början.
De flyttade ihop i en lägenhet i Grythyttan. Men även om mycket verkade bra i förhållandet så kom det några små varningssignaler. Det verkade som att Juha drack väl mycket alkohol och att han på så sätt kunde dra med Anneli i drickandet.
Så att man började fundera på om det här skulle vara bra i längden. Även att man fick lite indikationer ifrån framförallt dottern där. Att hon tyckte kanske inte att han var så bra för hennes mamma. Så det var väl där som man började höra lite grann under hösten. Men man fick ingen mer kött på benen vad det var som även dottern då tyckte att varför han inte skulle vara bra. Utan det var mest att hon hade reagerat på. Hon sa det vid några tillfällen att hon gillade inte honom och att han är ingen bra för mamma. Men vi fick ingen mer där och då ifrån henne vad det skulle vara.
Hösten gick och det började närma sig jul. Fredag den 6 december får Andreas ett samtal. Det är Annelis son.
Och frågar om jag har varit i kontakt med hans mamma. För han har själv ringt henne och det är mobilsvar. Och det hade jag inte så jag ringde själv upp henne och fick samma mobilsvar.
Andreas ringer då Annelis sambo, Juha.
Och det första han säger då det är att när han gick till jobbet vid 7 på morgonen så låg Anneli och sov. Och sen när han kom hem på eftermiddagen så var hon borta.
Juha säger också något som får Andreas att fundera.
Han sa även att dörren var låst och att sängen var bäddad. Och jag vet själv att jag reagerar nästan med ett litet skratt att säger du att syren har bäddat sängen för att det gjorde hon väl i stort sett aldrig. Men det påstår att hon hade gjort det.
Juha hävdar också att han hade hört Anneli prata med någon kvällen innan.
Där hon hade pratat i telefon med troligtvis en väninna. Och han hade väl överhört att någonting att hon skulle åka och vara smakråd tillsammans med en väninna.
Andreas tycker att allt det här låter konstigt. Han får en smygande känsla av att Juha döljer någonting. Dessutom känns det märkligt att Anneli inte varit tillgänglig på telefon på flera timmar. Det var inte alls likt henne.
Hon hade alltid med sin laddare ifall batteriet skulle ta slut för att hon skulle kunna vara nåbar för barnen. För hon svarade alltid när barnen ringde och missade hon ett samtal eller sms så tog det inte många minuter innan hon ringde upp dem och kontaktade hon. Och att hon inte skulle ha gjort det på en hel dag, det fanns inte. Så att misstankarna där började lite grann att det kändes konstigt.
Fredagen övergick ikväll. Annelis telefon fortsatte att vara avstängd.
Och sen hade jag kontakt med sonen några gånger på kvällen och även med Annelis mamma. Då. Och ingen fick ju ta på henne. Och jag tror klockan var runt 10 på kvällen sista gången jag hade kontakt med sonen och sa det att ja, men hon kommer nog hem så vi får avvakta tills imorgon får vi se om hon kommer hem under natten. Sen på lördag morgonen så kom barnens pappa och knackade på dörren vid 9:30 och sa att Anneli inte hade kommit hem än. Och då åkte jag upp till våran sommarstuga för att titta om hon var där. För det var väl det troligaste att hon hade åkt upp och satt sig. Men där hade ingen varit och det var ju orört. Det var ju lite tunn snötäcke så det var ju orört också. Så att när jag åkte därifrån då ringde jag och anmälde henne försvunnen.
Den här berättelsen handlar i allt väsentligt om Juha och Anneli. Och om ett händelseförlopp som spänner över flera månader. Vi tar avstamp i början av december 2024. Närmare bestämt torsdagen den 5 december. Juha och Anneli ska ha en liten bjudning hemma hos sig.
Då bjöd de hem Annelis dotter på att äta en slags julmiddag som hon och Juha hade handlat mat till då.
Det här är Linda Hjertén, kriminalreporter på Aftonbladet som följt det här fallet. När Juha och Anneli bjuder in till julmiddag har de alltså varit sambo i några månader. De började dejta under sommaren 2024.
De förlovade sig tidigt och hade planer, eller hon bodde hos honom ganska mycket, och de skulle även ha fått tillträde till en gemensam lägenhet.
Utåt sett verkar det vara en bra relation.
Förhållandet har beskrivits som bra utifrån. Många tyckte att det var skönt att Anneli träffade en person som verkade så lugn och trygg som Juha verkade vara. Och det finns ingenting som tyder på att han ska ha varit våldsam mot henne innan eller att de ska ha haft allvarliga problem.
Ja, de flesta tyckte att Juha verkade lugn och trygg.
Han var fackligt engagerad, jobbade som fackligt ombud, tidigare ostraffad.
I december 2024 har Juha och Anneli alltså varit sambo några månader och hunnit förlova sig. Men under dagarna före julmiddagen börjar dyka upp tecken på att någonting kanske ändå inte står rätt till i relationen.
Det som det har framkommit vissa uppgifter om är att hon strax innan att hon försvann då ska ha ändrat sin relationsstatus på Facebook och att hon ska ha antytt för folk i sin närhet att det inte var så bra i relationen.
Trots det här bjuder alltså Anneli och Juha in till en gemensam julmiddag tillsammans med Annelis dotter. Före middagen handlar det om mat att bjuda på.
Bland annat tångkaviar och potatis och lite klassiska liksom julbordsingredienser. Och just den här tångkaviaren och vad hon åt kommer sen bli av stor betydelse i den här utredningen.
På kvällen äter de middag. Sen går dottern hem.
Och försöker sen få tag i sin mamma och får ett ganska kryptiskt sms att vänta.
Dottern hör av sig igen.
Och hon försöker ringa upp mamma som svarar och säger att hon ringer senare.
Men det kommer inget samtal. Dottern hör återigen av sig.
Sen blir det tyst och dottern fortsätter försöka få tag i Anneli. Men det är inget svar. Och det här var då väldigt olikt Anneli. Hon ställde alltid upp för sina barn så fort hon kunde och svarade jämt liksom när de hörde av sig. Men det gjorde hon inte och den här kvällen blev det istället tyst från Anneli.
Natten passerar. Men det kommer inga livstecken från Anneli. Det är fortsatt tyst.
Och dagen efter när även hennes son försökte få tag i henne och kom direkt till mobilsvar, vilket också var ovanligt vad gäller Anneli. Det var då familjen började fatta misstankar om att någonting hade hänt henne.
Det är flera saker som väcker familjens oro.
Den här dagen så skulle hon också komma med pengar till sin son för han skulle köpa en EPA-traktor. Så att hon var också väntad till en träff liksom, som hon inte dök upp på. Och när då det gick direkt till hennes mobilsvar så kände familjen att någonting känns inte rätt.
Familjen kontaktar polisen och anmäler alltså Anneli försvunnen.
De kontaktade även Juha och sa att har du hört från Anneli? Och han ska då ha åkt och mött dem vid lägenheten. Och där då såg allting ut som vanligt, förutom att Anneli inte var där. Och även hennes mobiltelefon var borta.
När polisen börjar utreda Annelis försvinnande tar de tidigt kontakt med Juha eftersom han är den sista som sett Anneli i livet. Dagen efter att hon försvunnit, lördag den 7 december, ringer de upp honom för att höra om han kan veta någonting om vad som hänt. Samtalet spelas in.
Ja, Josin.
Ja, hej. Det här är på polisen Bergslagen.
Ja, hej.
Hej. Jag hörde att din sambo är saknad.
Ja.
Kan det stämma?
Ja.
Ja, jag tänkte kika lite mer med dig. För jag fick höra att du kanske var den som hade sist kontakt med henne.
Ja, det var igår när jag åkte till jobbet. Så. Då går jag och sov.
Men har ni pratat någonting efter att du åkte till jobbet, eller?
Jag försökte ringa igår, men det går inte fram något.
Nej.
Signaler.
Okej. Okay. Och när är det du försökte ringa henne? Var det på eftermiddagen eller?
Ja, det var någon gång för 11 tror jag.
Okej.
Okay. Polisens operatör vill veta vilka kläder som saknas eller om det är något annat som är borta. Juha svarar en svart täckjacka. Operatören vill också veta vad Juha själv har gjort för efterforskningen.
Vet du om hon har typ Snapchat och typ Snapchat-kartan på igång för typ barnen eller dig eller så?
Ja, på barnen har hon det i alla fall.
Har du kikat med dem om de kan få någon position på henne?
Nej. De försöker ju få kontakt med henne också, så jag tror inte att jag tror inte telefonen är på eller så. Numret kan inte nås, får man ju direkt.
Operatören undrar också om Jo har någon fundering om vart Anneli kan ha tagit vägen.
Men jag tänker, vet du vart hon kan vara någonstans? Har hon försvunnit där tidigare eller?
Nej, det har hon inte gjort.
Nej.
Så, nej. Jag har ingen aning. Faktiskt.
Sen ställer operatören en fråga som får ett lite snabbare svar.
Men det är inte så att ni hade typ bråkat eller någonting innan hon...
Nej. Men hon var lite låg. Hon var lite frasligt med ekonomin.
Anneli var låg på grund av funderingar kring ekonomin, säger Juha. Och tar upp att hon blivit uppsagd från jobbet för ett tag sedan. Och nu skulle stämpla och få ersättning från A-kassan.
Så det är på torsdagskvällen som hon upplevdes lite låg, eller?
Ja. Var lite stressad inför julen och julklappar till barnen.
När polisen ringer Juha är det alltså dagen efter att Andreas anmält Anneli försvunnen. Operatören undrar igen vad Juha själv har gjort för att söka efter henne.
Jag tänker, har du typ kikat med hennes kompisar och så?
Ja, det har jag gjort.
Och det är ingen som har sett till henne, eller?
Nej.
Operatören undrar om han kollat med hennes släkt.
Men du hade kikat med hennes föräldrar och så? Och hon är inte där heller? Nej.
Nej. De har ju varit hos mig och det beror då. Mamman då. Redan igår. När hon inte började svara. Det är inte likt henne att hon inte svarar i telefon. Alltså.
Nej. Så hon brukar alltid svara eller?
Ja.
Och det är inte så att hon har skickat något sms innan hon försvann till barnen eller till dig eller någon annan?
Nej. Inte till mig i alla fall.
Nej. Och hon har inte lämnat någon lapp hemma där hon har sagt vart hon ska.
Nej.
Klockan är 12.25 på lördagen när polisen ringer. Juha är ute och kör i sin bil. Och så säger han något som vi ska återkomma till.
Jag är ute och letar lite nu då, men jag ska åka hem nu så ifall de kommer.
De närmaste dagarna efter att Anneli försvunnit blir känslan att något hänt henne allt starkare bland de närmaste i Annelis familj. Att hon inte håller sig undan frivilligt. Brodern Andreas börjar för sin del lägga ett eget pussel av allt som kommer fram. Och han börjar snabbt misstänka att Juha har något att dölja. För det verkar som att han berättar saker som inte stämmer. På tisdagen, veckan efter försvinnandet, säger exempelvis Juha att han pratat med polisens förundersökningsledare.
Och varit på han rätt hårt, liksom varför de inte gör någonting, varför de inte hittar Anneli. Och då tyckte jag, sa jag till Josef, ja men det är ju bra. Sen på onsdagen så pratade jag med förundersökningsledaren. Och frågar då om Josef hade ringt upp han och om vad han sa. Men han hade inte fått något samtal av Josef på tisdagen. Och då kände jag, det var ju knepigt.
Dagen efter, på onsdagen, kom Juha in på Andreas kontor.
Och då ställde jag frågan till honom, liksom, ringde du förundersökningsledaren igår? Nej, sa han, det var en annan polis jag pratade med. Och eftersom vi bara hade fått ett nummer till så frågade jag om det var den polisen. Ja, det var det, sa han. Så när han lämnade kontoret så ringde jag givet upp den polisen också och frågade. Och hon hade inte heller fått något samtal från honom. Så han ljög om de kontakterna och där, sen dess förstod jag att det är han som har gjort något.
Parallellt med det här var Andreas och hans barn ute och letade på olika ställen. Han försökte engagera Juha men han verkar inte vara så intresserad. Anneli fortsatte att vara borta. Inga livstecken syntes till. Andreas kontaktade sen Missing People. Det blev ett stort sök med runt 200 deltagare. Men trots den omfattande sökinsatsen hittades ingenting.
Ska jag vara ärlig så trodde jag nog inte att vi skulle hitta något heller i de områdena vi sökte. För i och med att jag hade misstanken redan om att det var han, så hade, och han hade ju till mig sagt att han hade varit nere i Karlskoga och jobbat på förmiddagen, varit på möte där. Så jag hade väl i min tanke målat upp att han har tagit med henne i bilen mot Karlskoga-hållet och kanske dumpar någonstans på vägen dit, för det finns mycket små vägar, det finns gruvor och brott och så, så att han har dumpat henne någonstans åt det hållet.
Även sökinsatsen med Missing People stärkte Andreas i sin uppfattning. Juha hade stått lite avsides vid samlingen, men sen tycktes han bara försvunnit, utan att vara med och leta. Andreas funderade samtidigt mycket på var Annelis kropp kunde finnas. För nu hade det gått så lång tid att det kändes uteslutet att hon skulle vara vid liv. Vecka lades till vecka, månad till månad. På sociala medier blev det helt vilda spekulationer.
Och det står hittas på saker som har hänt. Det var ju folk som hade visst att hon var i Christiania i Danmark. Det var folk som visste att hon hade tagit 70 000 av vinflaskor och åkt utomlands. Det var folk som hade sett henne i Örebro. Någon hade sett henne på ICA-jouren i Hällefors. Så att liksom, var de kommer ifrån, det förstår man inte. Det var någon som till och med hade ringt in till Missing People, som Missing People ringde mig för att få bekräfta att en person hade ringt in och påstått att Anneli tidigare hade mist ett barn och på grund av det var deprimerad. Men hon har aldrig haft någon annan barn än de två hon har. Hon har aldrig mist någon. Så att, var det kommer ifrån, man förstår inte.
Sen, den 16 mars 2025, drygt 3 månader efter försvinnandet, så händer något.
Det var ju några privatpersoner som var ute på promenad som såg ett täcke i sjön som... Som jag förstod så gick de ner för att ta undan täcket, för de åker båt där på somrarna med motor så att det inte skulle trassla in sig. Och när de lyfte undan täcket då såg de att det var en kropp och backade därifrån.
Polisen larmades till platsen, Norsbron. En vägbro över ett vattendrag som förbinder sjöarna Sörälgen och Halvtron. Drygt en halv mil från Grythyttan. Och sen började ryktet om fyndet spridas fort. Andreas fick höra det genom ett samtal från Annelis exman, pappan till hennes barn.
Och sa att de hade hittat en kropp nere på det här stället då, vid Norsbron. Men han orkade inte prata mer då, utan han bara nämnde och la han på. Så att då ringde jag runt lite grann, men sen var jag tvungen att ringa upp han igen och fråga lite mer. Och då hade hans äldre grabb hört det här av en bekant i Hällefors att de hade hittat den här kroppen då. Och sen var jag in på räddningstjänstens hemsida och såg att de hjälpte polisen med en insats på det här stället då. Och sen pratade jag med ytterligare en bekant som hade mött en likbil mot Örebro när han var på väg mot Hällefors, så att då förstod man att det här är sant.
Senare på eftermiddagen blev Andreas kontaktad av polisen. De sa att de ville komma och berätta en sak. De samlades hemma hos Andreas och Annelis mamma. De var förberedda på vad de skulle få för besked.
Då var det en polis som kom in där och sen talade han om att de har hittat Anneli på det här stället. Och efter att vi hade pratat med han så bad mig följa med ut så att jag skulle få identifiera henne på några tatueringar de hade tagit på ryggen. Så att jag kunde verkligen identifiera att det var hon, och det var ju det.
På vilket sätt Anneli dött uppgavs inte. Men det verkar i alla fall vara klart att det inte rörde sig om något sjukdomsfall eller någon misstanke att Anneli gjort något med sig själv.
Det var så konstiga känslor den dagen, för att först när polisen ringer så vart det nästan som en lättnad. Och det var väl just reaktionen på att sökandet nu är över, liksom att ovissheten försvann och nu vet man vad som har hänt. Sen tog ju de andra känslorna över liksom att sorgen på ett annat sätt, att nu är det ingen återvändo, nu är hon borta, liksom, det är bekräftat.
När Anneli hittas har polisen redan haft en utredning igång i flera veckor. En förundersökning om människorov. I den utredningen hade mycket fokus lagts på just Juha. Inte minst eftersom han var den som såg Anneli sist i livet. Men den utredningen gick trögt.
Man gjorde bland annat lite olika spårsäkringar i lägenheten och i hans bil. Man sökte med en spårhund som bland annat är expert då på att känna liklukt. Bland annat i hans bagagelucka utan att det gav någonting.
Innan Anneli hittades hade polisen även förhört Juha. Och han verkade svänga en hel del.
Många av hans uppgifter i förhören ändrades. Eller att när han sen fick höra att ja, fast vi har ju sett det här och det här. Även då ändrade han sina historier. Så fanns det inte tillräckligt för att häkta honom misstänkt för någonting.
Nej, Juha anhålls inte trots att polisen tycker att hans berättelse känns märklig. Men när kroppen hittas förändras allt.
Ja, då övergår ju det här från ett misstänkt människorov till ett misstänkt mord och brott mot griftefriden. För just det att hon hittas dumpad på det här sättet med största sannolikhet för att dölja ett brott så blir det också då misstanken om brott mot griftefriden.
När det övergår från människorov till mord tas Juha in på förhör igen.
Och han anhålls ganska omgående. Han nekar och har fortsatt göra så konstant. Men ju längre utredningen har gått desto mer lögnare har man kunnat märka att han har avgett. Och man har även fått mer och mer indicier.
Ja, ju längre polisen kommer i utredningen desto fler besvärande fynd kan de göra.
Ja, hon hittas ju då i ett sovtäcke. Ett sovtäcke som hennes familj har kunnat bekräfta är Annelis. Hon ligger även invirad i en slags sopsäck. Och den här sopsäcken har man kunnat bekräfta tillhör samma rulle som finns hemma hos Anneli och Juha när man sen gör en husransakan. Och det här sovtäcket har lämnat fibrer i Juhas bagageutrymme. Och det här är några av de fynd som anses vara starkast då.
Rättsläkare undersöker även Annelis kropp.
Ja, hon har dött genom strypvåld. Man kan inte helt säga att hon inte har utsatts eller råkat avlida vid exempelvis strypsex eller vid en självförvållad hängning. Men man anser ändå risken som väldigt liten. Det de här skadorna som hon har tyder på. Det är att någon med ganska kraftigt våld har utsatt hennes hals för strypvåld tills hon har avlidit.
Det kommer bli en omfattande utredning. Men även om polisen gör många olika fynd så hittar de inte något enskilt bevis som på ett tydligt sätt knyter Juha till mordet. Utan istället blir det som ett pussel där åtskilliga bitar saknas. Men där polisen menar att de bitar som ändå hittas, alla indicier, ger en entydig bild.
För det här är ett indiciemål, det vill säga att man har inte ett mordvapen med offret och gärningsmannens DNA. Man har inte ett ögonvittne, man har inte en övervakningskamerafilm som visar hur han dumpar kroppen. Utan här, det finns ingen smoking gun som man brukar säga, utan här är många olika små liksom, pusselbitar som man har lagt för att lägga. Det är det som är ett indiciemål, många små saker som pekar på en och samma gärningsman.
Vi går igenom fynden ett efter ett. Dels handlar det om aktivitet på Johas telefon.
Han säger att han gick och la sig vid 10-tiden den här kvällen som Anneli försvann och hon sov då. Och att han sen har sovit hela natten och vaknat på morgonen och då ligger Anneli kvar i sängen. Men hans mobiltelefon, genom den har man kunnat se att han har inte alls sovit utan han har surfat på olika saker. Han har betalat sitt billån. Man ser på hans stegräknare att han har varit uppe och gått. Man ser också att Annelis telefon har varit noll aktivitet på.
En annan sak som inte går ihop i Johas historia gäller en nyckel.
Han säger att lägenhetsdörren var låst när han kom tillbaka på förmiddagen liksom hem. Och då Anneli då var borta. Samtidigt så finns det ingen nyckel som tyder. Alltså man har inte hittat någon nyckel som visar att Anneli skulle kunna låst den och sen tappat bort nyckeln eller någonting. Så att det är också ett av bevisen.
En tredje omständighet handlar om en hockeymatch.
alltså dagen efter att hon försvann så säger han att han och hon skulle ha gått på en hockeymatch. Men det visade sig att de här hockeybiljetterna skaffade han när hon redan var försvunnen. Sen låtsades han vara på den här matchen i en gruppchatt och sa att kom inte hit för det är en skitmatch. Samtidigt som det visade sig att han inte alls var på den här hockeymatchen.
Och så kommer vi till det där gällande tångkaviaren som vi nämnde tidigare i avsnittet. För den kommer också bli en del i det här pusslet.
Ja, en sak som också är ganska intressant i den här förundersökningen, det är att man har tagit in en expert från Naturhistoriska museet som har tittat då bland annat på maginnehållet i Annelies mage. För att man kan se då vad hennes sista måltid blev. Och det visade sig att det var den här julmiddagen som hon åt med Juha och sin dotter kvällen då innan hon försvann.
Det här verkar inte gå ihop med Johas berättelse om att Anneli dagen efter ska ha gått ut och shoppat med en kompis. I så fall ska hon inte ha ätit någonting efter den här julmiddagen, trots att hon i så fall varit ute bland butiker med en väninna och timmarna har gått.
Med tanke på hur den hade förbrutits eller nedbrytits i magen så har hon antagligen dött inom loppet av 10 timmar från det att hon åt den sista måltiden.
Till slut anser sig åklagarna som lett utredningen ha kommit tillräckligt långt för att väcka åtal. Drygt ett år efter Annelies försvinnande är förundersökningen klar. P4 Örebro rapporterar.
En man i 55-årsåldern åtalas nu för mord och gravfridsbrott. Misstänkt för att ha mördat sin sambo och sen flyttat hennes kropp i Grythyttan för drygt ett år sedan. Kvinnan hittades i mars förra året och mannen kunde gripas kort därefter.
När rättegången inleds kort senare presenterar åklagarsidan den långa raden indicier som de menar entydigt pekar på att det är Juha och ingen annan som ligger bakom mordet på Anneli. Det blir sedan dags att höra vad den misstänkte själv har för förklaring. Juha beskriver att de känt varandra i flera år och sen i somras fattat tycke för varandra och flyttat ihop. Och att de sen förlovade sig på hösten. Efter ett tag kommer åklagaren Caroline Tengroth fram till den aktuella dagen när de hade julmiddag på kvällen.
Jag tänker att vi går in nu och så börjar vi prata om den 5 december och torsdagen, så skulle jag vilja berätta, eller du ska få berätta din version av hela det här dygnet. Så börjar vi där. Kan du berätta vad du gjorde torsdag den 5 december? Om du börjar från början.
Torsdag den 5. Nej, men då var jag på jobbet som vanligt då. Slutade väl 4 eller mellan 7 och 4 jobbar jag.
Okej. Och var ligger jobbet någonstans?
Då var jag på Ovako.
Ovako i Hällefors?
Ja.
Mm.
Han och Anneli åker sen och handlar på ICA. Och hennes dotter är också med. Det blir även ett besök på Systembolaget.
Om du berättar sen då mer, vad händer resten av dagen? Vad gör ni?
Nej, men sen tittar jag på ishockey och Anneli lagar ju maten då.
Sen då?
Nu är vi i tvättstugan och hämtar grejer.
När maten är klar äter Anneli och hennes dotter tillsammans. Själv äter Juha framför tvn och kollar hockeymatchen i det rum som han kallar sin man cave.
Jag kan inte förklara det. Man cave hörde jag ju. Mm. Vad är det här för rum?
Ja, det är ett litet rum som vi hade som extra rum. Det var ju en tv. Om någon ville se något annat så fanns det ju en tv till.
Okej.
Matchen fortsätter och de äter av julmaten på varsitt håll. Sen åker Annelis dotter hem. Juha och Anneli blir kvar själva hemma. Fortfarande i varsitt rum.
Sen hör jag att de pratar med någon där. Jag kommer inte ihåg vilken tid det var eller något där. Men...
Du hör att de pratar med någon i telefon menar du?
Ja.
Okej. Okay. Och vad är det du hör?
Ja, att hon kanske skulle med och handla eller smakråd.
Okej.
Okay. Smakrådet sa hon sen till mig att hon visste inte om hon skulle iväg. Hon trodde att hon skulle åka länge. Men jag vet inte vart, kom inte ihåg vart hon skulle åka. Eller med vem.
Senare på kvällen krånglar Johas bank-ID. Och Anneli hjälper honom att installera ett nytt, säger han. Han går sen och lägger sig vid 10-tiden. Det gör också Anneli efter ett tag. Han säger sen att han sover hela natten och vaknar strax före 6.
Jag tog en dusch, satte på kaffe, bredde några mackor.
Och vad hände sen då efter att ha gjort mackorna?
Så var vi strax efter 7, det är 5 över 7. Skulle jag åka iväg till jobbet.
Åklagaren vill backa tillbaka till kvällen innan och Juha berättar då att Anneli ville låna pengar. Något som han ska ha sagt nej till. De pengar han hade var bundna i ett pensionssparande.
Om vi återgår till en diskussion här då om pengar och pensionspengar. Hur är stämningen? Hur är Anneli och hur är du?
Ja, det var lugnt den kvällen. Vart det så? Jag hade ju inte de där pengarna, så det fanns ingen att diskutera, så det var faktiskt en lugn stämning.
Okej. Hon blev inte arg och besviken?
Nej.
Hur avslutades det hela?
Nej, det var... Jag vet inte hur det avslutades, men sen satt vi bara och pratade lite och sen gick jag och la mig.
Ja, Juha upprepar att allt var lugnt sen på kvällen och att han gick och la sig först och att Anneli kom och la sig en stund senare. Men han minns inte vad klockan kan ha varit eller om de säger godnatt eller inte till varandra. Han sover i alla fall hela natten fram tills någon gång före 6, morgonen därpå. I de första förhören säger han att han vaknar av larmet på mobilen. Nu säger han att han vaknade av sig själv. Åklagaren går vidare med den utredning som visar att det varit aktivitet på Johas mobil trots att han ska ha legat och sovit. Johan menar att det är Anneli som måste ha varit inne på hans telefon. Bland annat för att gå in på Facebook och på hans mail.
Okej, okay, men just här då, det är inte du.
Nej.
Då går vi vidare till 59. Nu har vi också tabeller här då. Då kan man se igen att man... koppla ju ur laddningen här. 0507. Och man rör sig i en trappa. Hur kommer det sig? Du vet inte. Och sen i mobilen, om man går lite längre ner i tabellen, samma minut här då, 0509 till 0514. Då är ju mobilen inloggad på Facebook, text-tv, Swedbank, bank-ID flera gånger. Fram till 05.13. Vad är det som händer här?
Nej.
Är det du? Det är inte du.
Nej.
Du menar att den som har gjort det här, det är Anneli som har varit här?
Ja, inte det jag.
Ytterligare ett indicium är vad som hänt med båda hans mobiler. Både den privata och jobbmobilen. Fredagen då Anneli försvinner.
Utredningen visar ju att det är högst sannolikt att de stängs av manuellt.
Ja. Jag har ingen minne av.
Du har ingen minne av det? Vem är det som har stängt av dina mobiler då? Om det inte är du?
Nej. Som sagt, jag har ingen minne av att jag har stängt av.
Det är ju redan innan du är på Systembolaget som du stänger av den ena telefonen.
Ja, men jag har ingen minne om att jag har stängt av.
Nej, så mobilerna, de har stängt av sig själva där. 11.24 och 11.38.
Nej, jag vet.
Nej, du vet inte.
2,5 timmar senare startas båda mobilerna med ett par minuters mellanrum. Juha hävdar att han varit på sitt jobb under den här tiden och kollat på skyltar för övervakningskameror. men ingen har sett honom där. Och det fanns ingen registrerad inpassering på honom. Sen kommer åklagaren in på det som Juha kanske har svårast att förklara. Teknisk bevisning i form av sopsäckar.
Sopsäcken som hittas i sovtäcket bredvid kroppen kommer ju från samma sopsäcksrulle som anträffas i din nya bostad på. Någon kommentar till det? Den här rullen ligger ju i köket. Och nästa sopsäck i ordningen, den innehöll ju kläder och stod nere i källaren här på. Och därefter kommer den sopsäck som hittas vid Annelies kropp. Mm. Har någon kommentar? Mm.
Även sovtäcket som hittades invid Annelies kropp är besvärande. Juha får knappt fram ett enda hörbart ord.
Av de undersökningar som har gjort så finns det ju ett positivt utslag på att det här sovtäcket som hittas i, du har lämnat spår på trösklar på och även i din bil. Har någon kommentar på det?
Seniora åklagaren Anders Persson tar sen vid med följdfrågor. Han vill veta vad Juha gör på fredagskvällen när det stod klart att Anneli försvunnit. Tidigare har Juha sagt att han inte gjorde någonting.
Jag frågar en gång till, vad gjorde du på fredag kväll?
Jag var hemma.
Gjorde du någonting särskilt?
Jag vet inte.
Försökte du få tag på Anneli?
Jag satt hemma och väntade om hon skulle komma hem.
Försökte du få tag på henne?
Jag vet inte.
Men det måste du väl komma ihåg. Hon som du bor tillsammans med har varit borta i snart ett dygn. Ingen vet var hon är. Hon svarar inte telefon. Nej. Försökte du på något sätt få reda på var hon är?
Nej, jag vet inte vad jag gjorde.
Jag, vet du vad jag tror, Johan? Jag tror inte att du försökte ta reda på vart hon var. För du visste vart hon var, eller hur?
Nej.
Åklagaren tar också upp att Juha köper en hockeybiljett sen på lördag morgonen.
Och så har vi sett att du lite senare där efter att du då eventuellt har vaknat vid 16:30 då köper en hockeybiljett till en match som ska vara på eftermiddagen nere i Karlstad. Då undrar man, Juha, varför köper en hockeybiljett för att åka och titta på hockey när Anneli är försvunnen? Kan du förklara det för oss? För mig är det helt obegripligt.
Ja, kanske.
Men vi kan vara olika. Jag hade varit utom mig av oro. Hade inte haft en tanke på att åka och titta på hockey. Men det hade du. Det var inget du tyckte var konstigt.
Ja, jag vet inte vad jag ska.
Nej.
Till slut kommer åklagaren fram till det där samtalet Juha fick från polisen när han var ute och åkte i sin bil. Dagen efter att Anneli anmälts försvunnen.
Och det är det här samtalet du har med polisen 7 december när du är på väg ner och ska kolla på hockey. Mm. Minns du vad du sa till... Jag har ju lyssnat på dig i för sig, men jag frågar dig ändå. Minns du vad du sa till den här personen du pratade med? Vad du gjorde för någonting? Vad du höll på med när hon ringde?
Jag sa att jag var ute... Och leta kanske.
Precis. Jag är ute och letar lite nu, sa du. Varför sa du det?
Jag var ute och åkte lite.
Ja, du var på väg till Karlstad för att kolla på hockey. Mm. Det var väl kanske inte riktigt det du sa. Du sa att du var ute och letade.
Ja, vi skulle ju gå på hockey också. Hon kanske var där. Jag vet inte vad jag tänkte.
För då trodde du att hon var på Löfbergs arena?
Nej, kanske inte. Jag åkte i alla fall.
Ja, men du sa ingenting till den här kvinnan som du pratade med att du är på väg till Karlstad. Kanske att, om du nu tänkte att Anneli kanske är där för vi skulle på hockey. Varför säger du inte det då?
Nej.
Du säger, jag är ute och letar lite. Jag är ute och letar lite nu. Sen säger du ingenting mer om vad du håller på med. Och vart du är någonstans. Och sen så säger du i slutet av samtalet. Så säger du så här, för de säger ju till dig att det är jättebra om du håller dig hemma ifall de dyker upp. Det kommer du ihåg att de sa. Mm. Vet du vad du svarade då?
Nej.
Jag är på väg hemåt. Det var det väl inte?
Det var det ju vänt.
Nej, du har inte vänt. Du åker mot Kristinehamn.
Jag åkte inte mot gas.
Nej, okej. Okay. Tack.
Några veckor efter att rättegången avslutats, den 12 februari, kommer så domen. P4 Örebro rapporterar.
Under torsdagen dömdes en 56-årig man till 18 års fängelse för mord och gravfridsbrott på sin dåvarande sambo Anneli i Grythyttan.
Tingsrätten skriver i domen att det inte lagts fram någon direkt bevisning om att Juha bragt Anneli om livet i lägenheten och sen hanterat hennes kropp. Men alla de indirekta bevisen är av sån kvalitet och omfattning att den får anses som mycket robust. Det är ställt utom rimligt tvivel att det är Juha och ingen annan som är gärningsman. När det gäller påföljden väger tingsrätten in att det inte visats att Juha hade något särskilt motiv och att det inte är styrkt att det föregåtts av någon noggrann planering. Det har heller inte utretts hur lång tid som strypningen tog. Vid en sammantagen bedömning av alla omständigheter landar tingsrätten i att det ska bli det högsta tidsbegränsade straffet, vilket är 18 år. Att det blev en fällande dom för mord kändes rätt, tycker Andreas.
När domen väl kom och man läste den så var det ju en lättnadskänsla, det var det. Det var ju som att det lossnade ett ton från axlarna.
Men han är inte helt nöjd med straffets längd.
Och i sånt här fall där det har hänt i hemmet, där det ska vara en trygg plats av en person som du tror har älskat dig. Liksom, det ska vara strängt. Och stryper du någon så... Det kanske tar 20-30 sekunder tills den personen tappar medvetandet, men du måste hålla i flera minuter för att personen ska avlida. Och liksom, du hinner tänka mycket under de minuterna att jag kanske ska släppa taget, liksom, vad håller jag på med? Men att du slutför det, så att det är ett grymt brott. Och Anneli måste ha haft en fruktansvärt dödsångest där. Så att, nej, för mig finns det bara livstid. Jag förstår inte att man kan ha ett lägre straff för mord.
Mäns våld mot kvinnor är något som Linda Hjertén har som bevakningsområde sedan många år. Mordet på Anneli i Grythyttan är ett av de många fall där en närstående man är förövaren. Hur ser det här fallet ut i jämförelse med andra?
Ja, men dels är det ju att det inte har liksom föregåtts av några tydliga varningstecken. För det gör nästan alla de här morden inom nära relation är kulmen av ofta många år av liksom kontroll, svartsjuka, våld. Det kan vara psykisk, fysiskt våld eller båda och. Här finns inga sådana tecken.
Andra saker belyser tragiken.
Nej, men det här är ju ett fall som... väldigt många berördes av. Det här är en tvåbarnsmamma som beskrivs som väldigt glad och omtänksam person som äntligen enligt många av hennes anhöriga kände att äntligen har hon hittat en man som var lugn och trygg och stabil och nu skulle hennes liv fortsätta här på ett fint sätt och sen så istället så mördas hon i sitt eget hem. Det säger någonting om våld inom nära relation som är sorgligt.
Det har gått precis ett år sedan Anneli hittades mördad. För Andreas återkommer hon i tankarna flera gånger om dagen. Dels glada tankar om allt roligt de gjort tillsammans. Men framförallt går hans tankar till Annelis barn.
Han har berövat dem så otroligt mycket glädje i framtiden. Just när man tar studenten, man... ta sitt körkort, man vill komma hem till sina föräldrar och tala om att man har klarat körkortet, man ska gifta sig, man har ingen där som står bredvid dem som förälder, man förhoppningsvis skaffar barn och liksom får komma hem och berätta för sina föräldrar att de ska bli mormor och morfar eller farmor och farfar. Alla de här glädjestunderna i livet har han berövat dem.
Något klart motiv till mordet har inte gått att få fram. En teori som åklagarsidan lagt fram är att Anneli var i akut behov av pengar. eftersom hon lovat att vara med på att köpa en EPA-traktor till sin son. Samtidigt som Juha inte ska ha haft ekonomiska möjligheter att hjälpa henne med att låna ut pengar. Juha har haft pengar men de ska ha varit bundna i ett pensionssparande och inte varit möjliga att ta ut före hans 65-årsdag. Och att det här ska ha lett till ett bråk. Andreas, som sen fick hjälpa till med de pengar som behövdes till EPA:n, är för sin del inne på en annan förklaring. Att det hade knakat en tid i förhållandet och att måttet nu var rågat.
Jag är övertygad om att Anneli gjorde slut. Hon ville inte vara kvar i förhållandet. Och jag tror att med alkohol inblandat så den här gången vart en överilad handling från honom.
Det finns en sms-konversation Anneli haft med sin dotter där hon nämner att det är slut men att hon inte ska tala om det för någon förrän efter jul. Samtidigt var det något som Anneli ville prata med Andreas om. Dagen innan julmiddagen, på onsdagen i veckan som hon försvann, skickade hon ett meddelande.
Hon ville träffa mig på torsdag 10:00. Och jag skrev att jag har så mycket på jobbet så jag kan inte åka ner till din lägenhet då, men du får gärna komma upp till mig så kan vi prata på firman på kontoret. Och då skrev hon att nej, men då var det ingenting. Och det sms:et har gnagt i mig mycket, det var vad hon ville. Jag tror hon ville prata om sitt förhållande med Jussi där. Och hade man åkt ner, tagit sig den tiden och åkt ner till henne, då kanske hon har varit i livet fortfarande. Så att den är lite tuff.
Frågan vad det var som Anneli ville prata om sin näst sista dag i livet kommer aldrig att få något svar. Och i den insikten ligger det värsta i allt det som hänt.
Det allra värsta, det är givetvis att man aldrig mer kommer träffa henne, Anneli. Så är det. Det är ju det som är det fruktansvärda. Just att en sån här grej är så oåterkallelig. Att det går inte att göra ogjort. Att det är det värsta.
Du har lyssnat på mordet på Anneli. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Den fällande domen i tingsrätten har överklagats i hovrätten och kan därmed komma att ändras. Klippen i programmet kommer från P4 Örebro. Producent var Marcus Ulfsand. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.